Nu har jag liksom sådär sakta börjat på där för 10 års tid när nu barnen började i skidförening och började skida. Och man, att det där kändes roligt att man började på själv sen på vuxen ålder och skida. Och saker och ting och liksom sådär gått undan för undan att i princip så 2015 deltog man nu i första långloppet som vi höll på 40 kilometer. Man kan ju skratta nu efter att det höll ju på att ta slut halvvägs, så då var man var färdig redan till kast in handduken, men till mål skidade man den gången och det, förväntningarna på sig själv kanske väl lite har växt därifrån framåt och det här Nordenskiöldsloppet så kanske nu kom lite sådär lite som ett skämt oss emellan till första, det där skulle vara en häftig sak, men återigen när man känner Henrik från tidigare som har ett väldigt hårt pannben med inställning från maratonlöpningar från tidigare så inte stannar ju upp med något skämt, utan det var en liten tid sen framåt när det anmälningarna till Nordenskiöldsloppet öppnades så var vi snabbt anmäld och så kört vi igång en rejäl träningsupplägg därefter och saker och ting gått riktigt hyggligt framåt sen här ut med senaste hösten och vintern och hur det resultatet får man ju vara nöjd med i dagens läge så långt som vi har kommit.
Men alltså, stämmer det verkligen att du egentligen började skida sådär på allvar i vuxen ålder för 10 år sedan? Att, förstås kanske skida något smått som barn, men att du har inte alls engagerat dig i det här med skidåkning förrän dina barn började i Österby sportklubb till exempel?
Nej, inte någon seriös skidning. Att det var nog, som du sa, under barnålder så var det några skolskidningar och sådana saker, men inte något desto mer.
Nå, tyckte du ens om att skida som barn?
Det där, nu hade du sina nöjen att det inte kanske längdåkning, men man var mer och trivdes till slalombackar och sådana saker. Att det, längdskidåkning så prioriterar man inte något högt som barn.
Berättar Mika Ebba alltså, som skrattar så här smått åt att han i första långloppet när det gäller 40 kilometer tänkte kasta in handduken redan efter 20 kilometer och nu klarar han av 220. Jag kommer just att fråga att vilket skede så var det som du tänkte kasta in handduken den här gången, vilket han ju alltså inte gjorde. Och det gjorde inte heller Henrik Henkka Malmberg som har lite mer erfarenhet faktiskt av långlopp. Jag menar, du har sysslat med maratonlöpning också och skida har du gjort ganska många år visst, Henrik.
Nå, jag har varit själv från 4-åring började jag i Öskåde och själv och tävla ända upp till egentligen allmänna klassen där genom junioråren. Så att på det sättet fick man ju en backbone, men sen studietid och sånt så höll man ju kanske upp då och så. Men sen när man nu kom tillbaka här och var på ort och ställe tillbaka igen så har det nu blivit liksom olika typer av långlopp inom skidning förstås. Och först då kanske mera just att man fann den där löpningen och deltar i olika först halvmaratons och sen maratons och sånt också förstås. Men att nu är det något liksom i de här riktigt långlopperna som är fint och som ger kickar åt en. Så att så här, nu riktigt, riktigt roligt var det här nog. Sådana kicks fick man nog från det här loppet som man har fått från någon annan idrottsprestation tidigare.
Okej, otroligt. Alltså 30 mars så då gick startskottet för Nordenskiöldsloppet och nu vill jag höra var någonstans skidas Nordenskiöldsloppet?
Det skidas i Jokkmokk i norra Sverige, just norr om polcirkeln. Och vad heter det? Man startar en bit utanför centrum i Purkkijaure och så skidar du egentligen ungefär 100 kilometer ut i ödemark helt enkelt. Och där finns kontroller längs med banan med ungefär 15-20 kilometers mellanrum som du kan få hjälp om det är något eller dricka eller lite mat och sånt. Och sen efter det svänger du och kommer ungefär då tillbaka samma väg, så att du vid starten, sen när du är tillbaka där så är du 200 och sen ska du ännu skida från Purkijärv in till Jokkmokks centrum där du kommer i mål på skidstadion, så då har du 220 ihop.
Hoho, och i vilket skede, Mika Epp, tänkte du första gången att nej, nu ger jag upp?
No, it skulle jag säga att något sånt som mötte man nu inte riktigt under det här, att vi var ju medvetna om att vad vi har gett oss in på, men vid den leken från starten så det var ju verkligen nog häftigt med sådana med vindstyrka med över 20 sekundmeter som vi har dragit i ansiktet när vi for ut, och två omgångar med rejäl snöstorm. Så nu var man ju att blicka på klockan där när man hade varit igång 6 timmar och man hade knappt kommit 60 kilometer framåt, så tänkte man det här blir nog en rejält lång dag där.
Oj nej, alltså fruktansvärt.
Men det där vid svängplatsen sen så hann vi ju lite åtnjuta lite vinden i ryggen före den föll rejält sen, så man hade ju inte så mycket glädje av något mer vind, om man säger på det viset, heller på hemvägen, men
den vände inte i alla fall till motvind på hemvägen.
Nej, den turen hade vi.
Ja.
Så nu, hur ska jag säga, när man nu hade kommit där igen 120-140 kilometer, så inte tänkte man så mycket mer på sträckan sen mer att de där kilometrarna rullade iväg och det där en fina känslan med fina vyer och det måste man säga, just de här från arrangörssidan, så väldigt fint arrangerat lopp, att trevlig personal på de här kontrollpunkterna, och mat och dryck så fick man så mycket som man bara önskade sig då. Så det var riktigt njutningsfullt på det viset. Och om man säger de där nattimmarna bjöd på desto trevligare stunder sen igen, men kanske vi tar någon annan fråga här emellan.
Okej, jag ska kolla hur det var, vad nattimmarna bjöd på, men före det, jag menar förutom svår motvind i början och i pustarna var det väl upp till 28 meter per sekund, har jag läst på Facebook, Henka, att du har skrivit, så var det ju dessutom så att den där spåren var inte hela tiden heller så hemskt lätt framkomliga, kanske just på grund av vinden.
Nej, alltså det skulle ha funnits, så som prognosen såg ut så trodde man att det blir ett rekordsnabbt lopp i år, att det blir hårda när det har varit sån här vårföre, det var sollovat. Så när de kör upp spåren och så fryser de, och så de som järnvägsspår, och så får du typ, vi också skulle kunna rulla på med en 15-16 kilometer i timmen relativt lätt och så. Men sen när det kom snöfall på natten och ännu under loppet så egentligen allt tyrde igen, så basically så hade vi inga spår, och man skidade där man försökt hitta sådana platser mitt i spåret som det var utav spårmaskin, sådana här räfflor istället som du fick lite bättre glid på, så att i princip så många platser så skidade du riktigt utan spår, eller sen då så kom det sen ännu många platser på öppningar där det liksom var rakt genom drivor bara som du fick fara, så att på det sättet så blev ju liksom.
Men du visste hela tiden att du följde spår ändå något så nära, att du var inte så där osäker på att du...
var det ändå så pass mycket folk där runt omkring, jo, hela tiden, så att det kunde riktigt irra bort dig.
No, ni hade ju från början kommit överens sinsemellan att ni tänker inte, så att säga, vänta på varandra. Jag kan berätta färdigt nu, sluttiden för Eva, att Mika, du kom i mål med på tiden 20 timmar, 4 minuter. Helt fantastiskt. Och Henka, du kom på 20 timmar, 54 minuter. Också helt otroligt, eftersom det gav, så att säga, medaljtid. Det räknades på något sätt viss tid att, som man skulle klara av för att liksom höra till det här toppgänget.
No, det har med det att göra att det allt här stammar från den här polarutforskaren Nordenskiöld som år 1884 ville bevisa att hans skarar hade varit och klara av en sån här distans på en viss tid, för folk var misstroende när de kom tillbaka och rapporterade att de hade varit dit och svänga och kom tillbaka, så att, för de sa att det är omöjligt. Så då hade de en sån här skara på runt en 20-åkare som gjorde det här första Nordenskiöldsloppet 1884. Och då var det Pavvalasse som vann på 21 timmar och 22 minuter.
Så ni är snabbare än han var?
Ja, no, han hade lite annan utrustning, men han hade säkert jobbat hårt i skog och terräng hela sitt liv, så han hade säkert en brutal kondition. Och från det här stammar den där medaljtiden, och den har hängt med nu då liksom till det moderna loppet. Och jag skulle säga att den är ganska nog, liksom när du ser på deltagarmängden och nivån som de håller, så att inte är det så där bara att ta den där medaljen, speciellt om det är lite svårare förhållanden, så vad heter det, nu får man kämpa för det också. Så att.
Alltså jag måste ju säga att det är en fantastisk tid att ta sig 220 kilometer fram på 20 timmar. Alltså. Det är ju helt otroligt. Jag kan inte ens tänka mig, för jag menar, nu handlar det ju om att skulle man nu skida bara en timme så skulle jag kunna förstå och ha kortare lopp. Men när det handlar om att man är i farten, man är igång nästan ett helt dygn. Jag menar, man sover i någonting däremellan, man bara skidar. Så, Mika, hur var det här natttimmarna när du sa att, för det var liksom njutningsfyllt, jag tänker mer autopilot så där i något skede, men hur upplevde du natten då?
Ska jag säga, det flöt nog på riktigt. Taxan som Henka föt fram, att man fick ju vara ganska så här ha kontroll på situationen hela tiden, just när det var snödrivor och grejer, att förstås det satt ju till sin spänning när man skidade i mörkret sen ännu, att det var ju riktigt något avslappnande skidning. Men hur ska jag säga, återigen den här känslan när du skider upp på fjällen i mörkret, så den där känslan är väldigt fin. Det är nästan som när du som en liten pojk när du läst någon bok om någon sjökapten när han seglar på Söderhavet en stjärnklar natt. Så det var du själv, stavarna och skidorna, och du som bestämmer riktningen och farten. Mm. Så det var en fin känsla, om man säger på det viset, att man kände att man har liksom saker och ting under kontroll, till det där. Och som sagt, så pass mycket långlopp har vi ju varit på gång att man vet ju att det sjukt har det alltid något tillfälle att det börjar bränna i något fötter, vrister, fingrar. Men oavsett det, man får lite tänk om tekniken, att man lite lättar på vänster foten eller höger handen och jobbar vidare. Nu brukar det komma igång sen igen när man ger sig till tålsen tid, så löper det på.
Men hade ni överhuvudtaget pannlampor så att ni såg någonting, eller jag tänker på utrustningsöverlag, ni hade säkert någon drickaflaska någonstans som ni tog fram eller hade på ryggen. Hur var ni utrustade?
Ja, man får ju skicka ut till vissa platser då runt banan persedlar eller byteskläder, så vid 160 kilometer böt jag torrt upp till underställ och en annan tröja på liksom, och nypi på och handskar och sånt och där plockade jag också min egen pannlampa då, som jag skickade ut och satt på den. Men jag, eftersom tidsanvändningen blev långsammare än förväntat, så hade man då skickat ut den först till 160, för jag trodde att jag skulle hinna dit. Men så hann inte jag. Så vid vändpunkten fick jag faktiskt utan en snäll arrangör lånat en pannlampa så att jag kunde koppla på den där om vid 140.
Just det, för annars skulle du inte ha vetat alls var du skidar.
Nej, men jag hade ett visst sånt här litet gäng som jag skidade med där, så att nu skulle jag hanka mig fram i varje fall. Nu går det att skida helt i mörker, och nu har jag gjort det i Västerbyskogen också här på vintern, så att inte skulle det heller ha varit någon panik på det sättet.
Men roligare med pannlampa.
Men jag måste ändå säga om det här som Mika sa om det här förhållandet, alltså det här sen efter middagen, det var ju en solig fin dag ändå, trots att det blåst väldigt hårt på morgonen, så vet du den där timmarna på eftermiddagen när det...
Då när ni startar en eller när ni kommer i mål?
Nej, alltså där på sen eftermiddagen ungefär vid 140, 150, 160 kilometer okay. där. När det kom skymning och det var den där klara fina himmeln och det gick ner över fjällena där. Och den där blå timmen, vet du, när, just innan det blir mörkt. Och sen när det blev den här stjärnklara natthimmeln. Fast du var slut så du var inne i en sån där zon så det var helt ljuvligt. Mm. Njutbart.
Men ni är väl nog medvetna om att nu kan man ju uppleva den här vackra naturen utan att köra 220 kilometer också.
Ja, men det är den här kombinationen.
Okej, okay. Just det. No, men sen när ni hade kirat 200 kilometer och ni kom så att säga fram dit som ni startade och sen hade ni ännu så att säga 20 kilometer kvar till tills ni kom fram till, ja vad var det här orten ni kom fram till?
Jokkmokk
då. Så hur kändes de här sista 20 kilometrarna när ni visste att nu jäklar, nu har ni nog klarat av det?
Om man nu säger kanske de där utmaningar, liksom tung bana, det måste man ju säga att det verkligen var att det stigningsmetrarna totalt så var ju 1850 meter stigning på den här banan. Men det kanske man var mera förvånad på själv att de sista 20 kilometrarna så det var verkligen tunga kilometrar. Det var liksom något lätt skidat att bara den där 200 till 210 så där hade vi rejäla stigningar och utför. Och speciellt det sista 10 när vi liksom började närma oss samhälle så då hade vi nog nästan så att man kan säga vinterns värsta puckelpista.
Ja, men det åkning. Är ju brutalt att ja, man har brutalt, såna spår ja. På slutet.
Ja, riktigt, riktigt sådana här iskanor som var plogade längs med dagen upp liksom sen efter åkarna. Så det var nog lite riskabelt att man skulle kunna bryta något där i slutet ännu.
Men trötta ben.
Ja, det var en lite extra utmaning. Ja, men det, problemet var ju där också som de nog sa att de hade ju blivit väldigt noga överraskade av det här milda vädret med regn där på sista veckorna. Så det hade gjort sitt till på vissa spårdragningar det också. Så, det var lite överraskningar nog. Men vi rodde i land.
Och sen när ni var i mål då efter drygt 20 timmar så det där alltså... Passar ni på när ni en gång var uppe i norra Sverige så småningom så kom ni över på finska sidan och fortsatte lite semestra eller egentligen var ni på ett träningsläger för ungdomar sen. Har ni skidat alltså under den här veckan som har gått nu också?
Jo. Nu har vi varje gång att måndagen hade vi som förflyttningsdag där till norra Savolax till Vuokatti och sen YSK-ungdomarna kom upp sen till onsdagen och så kört vi igång träningsläger som pågick sen fram till söndag. Att vi har där uppdelat i två grupper, en äldre juniorgrupp och en yngre. Så det är normalt träningsläger och vi hade strålande väder under de dagarna också så väldigt fina avslutning så här på säsongen kan vi säga att vi har uppnått.
Och hur trötta i kroppen har ni varit?
Några dagar i början förstås och första dygnet speciellt. Att nu var man ju lite att man jag såg lite dålig syn på höger öga och lite blåsor här och där och sånt där och lite frossor och skakningar och sånt här under de första stunderna där. Men det är ju sånt som går över och det hör ju som en del till. Men efter 2-3 dygn så började det nog kännas bättre än i kropp också.
Upplevde du lika, Mika?
Ja, onormalt skulle det väl vara om man inte skulle känna något. Nu känner man ju av fotbottnarna och lite fingerledare. Så här han ger sig till känna ännu i dagens läge och säkert kommer att göra en tid framåt ännu, men brukar det gå över sen.
eftersom ni rännu, jag sa här i starten att ni rän lite på gång. Det är för tidigt, man får inte ännu anmäla sig till nästa vinter och det här långloppet, Nordenskjöldsloppet. Men ni är nog lite på gång, va?
Och nu måste man väl säga, alltså nu det var jättebra ordnat. Det var jättefin personal, arrangörstab. Vi har egentligen träffat alla från VD:n till sportchefen till TD:n har vi alla haft väldigt, väldigt fina diskussioner med, och det är liksom, det har inte du på något Vasalopp, på något andra lopp så här, och själva den där värmen och mottagande som fanns där mot skidåkarna, plus att det är ett mindre lopp, allting funkar bättre än på någon sån här massevenemang som till exempel Vasaloppet, inte något bort från det, men det var så mycket mer njutbart bara att skida.
För att det var så mycket mindre gäng. Hur många var det som deltog sen sist och slutligen?
Någonstans mellan 400 och 450. 444 var det väl anmälda, men vissa uteblev från start, kanske på grund av sjukdom eller någonting annat. Så att en bit över 400 var det som startade iväg.
Så jämfört med den massiva deltagande i Vasaloppet så var det här ju ingenting egentligen. Litet och intimt.
Lite och intimt, ja. Vad jag nu läst, bläddra igenom här i morse ännu, så fick jag öga på att det var väl 420 startande och ett 70-tal som hade avbrutit.
Mm.
Så cirka 350 då som kom i mål.
Mm. Och det har de ju här också, att det sa de klart att de ska försöka få upp det till 500 i nästa år, men det är liksom, det kommer att vara deras maxantal.
Att mera vill de inte ens ha.
Nej.
Mm. Låter helt fenomenalt. Ja, Mika, du hade ju någon av deltagarna som du berättade om här åt mig, att som ju inte ens hade skidat knappt någonting alls den här vintern, alltså på snö, och ändå deltog i det här fantastiska loppet.
Ja, verkligen. Så vi, om man säger redan på platsen som vi bodde på, så är det väldigt intressant när man, hur ska jag säga, grupperna var ändå så det pass små. Så det blev ju många olika nationaliteter och olika nivåer som man satt i samma bord och diskuterade. Så det var verkligen en tysk också som för sitt boende så hade han inte närheten något snö, så han hade verkligen bara varit en gång tidigare i vinter på snö, att allt annat. Så hans träning bara varit liksom på gym, träning som skidaktiv på skiergon. Och påstod att han verkligen hade dragit ett personligt 24 timmars lopp på skiergon, så man kan ju. Man får ju verkligen liksom uppskatta att någon har tålamod till sin i väggen i 24 timmar. Men i mål hade han kommit nog verkligen i Jokkmokk också, var knappt under 28 timmar. Så.
Ja, det så. Var nog en bedrift.
Verkligen.
Oj, oj. Och som sagt så Mika Ebb, han kom i mål på drygt 20 timmar, bara några minuter över det. Och Henrik Malmberg, Henk här, så knappt 21 timmar. 20 timmar, 54 minuter. Vinnartiden, det är ju nog, jag menar, det är sånt som man knappt förstår. Jag menar, det var 11.49.08. Och blev en spurt ännu på slutet mellan två långloppskärnor från Norge, Andreas Nygård. Och han spurtade mot teamkompisen Öyvind Moenfjeld, som kom en sekund senare i mål. Jag menar, tänk att hålla på i 220 kilometer och så skiljer det sig en sekund mellan ettan och tvåan.
Mm. Ja, de är brutala. Ja. Han är så hård, Andreas. Han är idolen där uppe i täten, och de hade till och med tid när jag mött dem. Vi kommer ju mot varandra sen, så när jag mött dem kom de upp för och jag kom ner för och hälsa på dem, och de hejar på mig så snällt tillbaka. Så att,
vad fint.
Har de stamina att klara av det till och med, så